Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Och hjärtligt välkomna till nyhetsveckan 63. Hej Maria!
Hej, hej Ingrid! Hur står det till?
Jo, det är ganska bra får jag nog säga. Ja, jag tycker det känns som en bra dag. Det har varit en spännande vecka med många skojiga saker vi ska prata om. Både upprörande och roliga saker.
Kan man lugnt säga. Vi saknar inte ämnen idag, precis.
Nej. Kommer inte hinna med hälften av vad vi har här, men vi ska i alla fall prata om plastpajasarna. Och det ser ju på bilden där att ointressanta statusuppdateringar har satt dit Löfven och Isabella Lövin och Per Bolund som pajasar. Plastpajasar, och det ska vi prata om. Vi ska också prata om att vi har drabbats, eller jag vet inte vad är det positiva istället för drabbats. Vi har gynnats med ett platinaregn.
Ja, begåvats med.
Ja. Och så ska vi prata om min polisanmälan mot Mattias Karlsson och givetvis den stora striden mellan S och SD, vilket är och blir Sveriges största parti och hur kommer det att gå till?
Mycket, mycket spännande. Men börja med platinaregnet, för jag tror absolut att det är en av anledningarna till att både du och jag är så himla uppåt.
Ja, men såklart är det det. Jo, vi har fått en helt fantastisk slant från en anonym, eller jag vet ju vad han heter, men han skriver så här: lite uppmuntran igen, gärna anonymt så att mina PK-vänner inte sätter i halsen. Nu är det ju i och för sig så att bara ett förnamn är ju rätt anonymt. Men skriver man att man vill vara anonym så tar vi inte ens med förnamnet.
Nej, absolut. Så är det såklart.
Ja,
och jag vill bara säga det vad det gäller den donationen. Att lite uppmuntran. Ja, det var mycket uppmuntran. Tack kära
ja,
du.
Ja, sannoliken. Och vi har en anonym till som skriver: tack för dina och Ingrids insatser mot vanstyret. Och det är ju det att du fick ta emot denna donation.
Jag fick det. Jag fick det mycket kärt. Tack så hemskt mycket. Mm.
Jan, han skriver: ni är fortfarande bäst. Och Thomas skriver: ett litet bidrag. Inte så litet, tycker jag. Och så har vi Björn som skriver så här: klockren video av Jelly Bean Generation angående Greta Seier. Han kanske har något norskt på. Har du sett den videon?
Nej, det har jag inte. Vad är det nu?
Ja, det är någon ung tjej, en svenska, som pratar jättekul och rappt om Greta-hysterin.
Okej. Okay.
Och sen så har vi fått ännu en helt magisk donation av Omar, som skriver just bara: donation. Tack käre Omar för din fina slant till oss.
Ja, verkligen.
Mikael har också skickat en generös gåva, just som han skriver en gåva. Kjell Ove skriver lite champagne kanske, skickar en härlig slant.
Ja, du har ju redan fått champagne, var det på båten eller vad
var det? Ja, ute, den ligger ju här i min kyl och väntar på att du ska komma hit så vi kan knäcka den tillsammans, men du kommer ju aldrig.
Ja, men det ska jag göra nu snart. Så vi ska skåla för dig idag, Kjell Ove.
Ska vi göra. Och sen har vi Gudmunder A som skriver: kära Ingrid och Maria. Och så har vi Inger som skriver: donation. Och sen har vi vår kära vän Monica som än en gång skickar en mycket fin slant och skriver: ni är bäst, 1000 kramar. Tack snälla Monica.
Tack och bock alla, ni är helt underbara, och Ingrid och jag har väl haft en lite, vad ska vi säga, deppperiod, eller en tung period sen, ända sen vår vän och Närstående försvann så hastigt. Mm. Jag tror det är mycket, det är lite andra saker också, men framförallt det var som en knockout.
Ja.
Slag rätt i solarplexus för oss båda, framförallt för dig naturligtvis, men även jag var väldigt fäst vid den här personen, och det kändes bara så tungt att hon försvann så ung och på det sättet, och du vet så det här att ni visar att ni bryr er på detta sättet, vi pratade ju i måndags om att ni måste hjälpa oss nu, för det är lite skralt här och vi går runt på hörntänderna, och så steppar ni upp på detta sättet. Det både Inger och jag fick en klump i halsen.
Ja, det blev helt klart. Och det mest fantastiska är ju att det är först idag, det är den 25 och folk får lön. Så att vi är otroligt tacksamma och glada och tänker att det kanske kan bli en bra vecka nästa också, eftersom ni idag har fått lön allihop. Och vet ni inte hur man gör när man donerar till oss, så går ni in på vår hemsida ingridomaria.se och så tittar ni där, eller klickar där det står stötta oss, och då står där swishnummer, bankgironummer och PayPal information och så blir vi så väldigt glada, och så kan vi fortsätta vårt opinionsarbete ett tag till.
Ja, precis. Och tänk nu inte, jaha, nu har de fått så att de klarar sig. För att, alltså, det är ju, det här är ju löpande hela tiden för att hålla verksamheten igång. Mm. Och det finns massor med hål att stoppa i, ska ni veta. Alltså, det är inte så att du och jag unnar oss något lyxliv precis, utan det är ständiga så här, den här bilden liksom av den läckande båten med en massa korkar i som vi...
Ja,
just,
och,
men det värsta kan jag tycka är... De dagarna då man känner så här, det är ingen som bryr sig.
Mm.
Varför håller vi på med, så här, med detta? Och är det lönt? Vi kommer aldrig med att och så vidare och så vidare. Man kan ha sådana dagar.
Ja, det kan man.
Och då ska ni veta att ert liksom, hands-on stöd är ett väldigt tydligt bevis på, alltså all feedback vi får i sociala medier är vi också väldigt tacksamma för. Men just det här att ni hands-on visar att vi stöttar er, vi tror på er, det betyder... Allt. Och det gäller även er som ger lite mindre summor. Jag menar, vi har all förståelse för att folk kan ha skal till kassan. Och tänk på det. Klicka på annonsen.
Mm.
Det är ju helt gratis. Klicka på annonsen på ingridomaria.se och dela oss på sociala medier. Det är ju helt gratis. Alla ni som har dåligt med pengar, det är inga som helst problem. Ni kan hjälpa oss gratis genom att göra de grejerna.
Och framförallt om ni hjälper oss genom att dela oss. Därför att ju fler som lyssnar på oss, desto fler är det som kommer att tänka, där vill jag stötta. Så att det är hur bra som helst.
Hur bra som helst.
Du, nu vill jag bara nämna lite kort att det ska vara en ny demonstration i Stockholm den 3 november som handlar om folkutbyte och återvandring. Och då har tydligen varit en massa klydd med den här demonstrationen. De fick inte vara på Mynttorget fast de hade fått det från början, utan nu ska det vara den 3 november klockan 13.30 i Berzelii park. Och bland de som ska tala finns Dan Park.
Okej.
Så att... Ja.
Vår vän Ingrid.
Ja, vår vän Dan Pagge. Det är han ju faktiskt.
Ja, det är han faktiskt. Ja.
Då, ni som inte har hört det innan, det är sånt skämt att vi har att vi kallar alla för vår vän, även när det är liksom sarkastiskt. Men Dan Pagge,
ja, det är väl jag vän. Som har, jag har haft en ovana när du tyckte att Maria, du måste sluta säga vår vän om liksom Ardalan Shekarabi och sådana människor. Ja. Men det är inte våra vänner.
Nej, precis. Mm. Men jag lägger länken där i alla fall för er som befinner er i Stockholm den 3 november, så tycker jag ni kan sluta upp där.
Mm.
Sen här på förmiddagen så har ju domen mot NMR-arna kommit. Det var ju 16 personer som då hade dragits inför rätta i Göteborgs tingsrätt, för 2 punkter. Det ena var våldsamt upplopp och det andra var hets mot folkgrupp. Av de 16 frikändes alla för hets mot folkgrupp och 5 de dömdes till våldsamt upplopp. Så att man måste nog ändå säga att det här var ett väldigt bakslag för åklagaren.
Det får man nog säga, men däremot var det en seger för yttrandefriheten skulle jag säga. Därför att det var ett väldigt konstigt åtal så tillvida att om jag förstod det hela rätt så hävdade åklagarsidan att det var hets mot folkgrupp bara att gå i det här demonstrationståget. Ja. Och att ha visat tyrunan skulle de också ha det till att det var Och jag förstår inte allt resonemanget bakom där. Det hade nog varit, det hade varit farlig, en farlig utveckling om åklagarsidan hade lyckats gå i land med detta. Nu ska det väl överklagas, antar jag, till hovrätten. Men,
ja, och det kan nog kanske gå ända upp till högsta domstolen. Men, och det vore ju faktiskt bra om det nu blir en bra dom, det vill säga. Därför att det är ju fruktansvärt att tänka sig att bara för att man går med i en viss demonstration och har en tyruna på sig, så är bara ens blotta uppenbarelse hets mot någon odefinierad folkgrupp. Det är väldigt, väldigt farligt. Men det finns en liten grupp som är väldigt besvikna över den här domen, Maria.
Ja, det är de här civil rights defenders,
ja,
va?
Ja, alltså hur, de kallar sig civil rights defenders. Alltså att de ska försvara mänskliga rättigheter. Och en av de absolut viktigaste mänskliga rättigheterna är yttrandefriheten och åsiktsfriheten. Men de är besvikna över att de inte dömdes.
Ja, men appapapp, Ingrid. Nu tror du att det saker ska gälla alla. Det ska bara gälla vissa, fattar du väl? Och det är ju just det som är så bisarrt med det här åtalet, att om jag har tolkat rätt, så var det så att resonemanget gick i stil med att tyrunan är okej om någon annan använder den, om det är någon asatroförening eller så, men inte när NMR använder den. Eller något åt det hållet.
Ja, jo, men visst, och så är det ju. Och jag menar, de skulle ju, alltså vad de än hade valt för symbol, så hade någon tyckt att den skulle förbjudas. Jag tycker de ska använda ett hjärta som symbol. Det blir jätteskojigt om
Ett handhjärta. Nej, men alltså alla sådana försök till godtycklig lagstiftning och godtycklig tolkning av lagen är livsfarlig, menar jag på.
Och hela lagen bör ju försvinna. Vi ska inte ha sådana åsiktslagar, och framförallt sådana som bara gäller för invandrare. Alltså att det är bara svenskar som kan bli dömda för hets mot folkgrupp. Nej, bort med det. Så att vi är inga anhängare av NMR, men vi är väldigt glada att det blev den domen det blev. Jag vet inte, de där fem, om de kanske... För jag såg till exempel att någon Jimmy någonting, som var den som åklagaren menade var anföraren av detta våldsamma upplopp. Han hade tydligen en väldigt bra advokat som lyckades visa att de här filmerna som polisen hade klippt ihop, det var i själva verket, alltså det såg ut som om han skrek samma sak jättemånga gånger och liksom skulle få folk att börja rusa framåt. Fast det var ju samma händelse som var filmad från
olika vinklar.
På 4-5 olika kameravinklar. Och det där är ju riktigt lurigt. Alltså. Så får ju inte polis och åklagare egentligen göra. Så han blev ju helt frikänd ju.
Ja, precis. Ja, nej, det är bra att de inte lyckas med sådana dirty tricks. Jag tänkte på det att du sa att vi är inte några anhängare av NMR. Nej, det är vi inte, men vi är villiga att försvara deras rätt, liksom alla andra, att yttra sig, såklart. Och de som inte förstår det principiellt viktiga i det, de har inte fattat att idag NMR, imorgon du. Liksom. Alltså börjar man nagga i de här sakerna, så är det totalt rutschkana ner i kaos alltså. Och myndigheter kan förbjuda vad de vill i förlängningen.
Ja.
Sånt, allt som de tycker är misshagligt.
Det är exakt det de håller på att försöka göra nu. En annan dom vi är väldigt glada över, det är ju Jessica Janiv, den här transpersonen, den ganska vedervärdiga, eller väldigt vedervärdiga mannen som låtsas vara en kvinna men som har kvar sin penis, och stämde en massa företag, vaxningsföretag, för att han ville ha en brasiliansk vaxning utförd i sitt underliv, fast det är ju en mans underliv, så det ville inte de här kvinnorna, och det tyckte han var diskriminering, och så drog han det inför någon. De har ju något konstigt som heter liksom mänskliga rättighetskommittéer.
Detta är alltså i Kanada, och de verkar ha flippat ur fullständigt där med konstiga lagar. Det var ju redan för ett antal år sedan så drog de ju vår vän Ezra Levant inför den här domstolen. Minns du vad det handlade om, Ingrid?
Jo, det var ju att han hade publicerat Mohammed-karikatyrerna.
Ja, då fick han sitta där inför någon panel och förklara och försvara sig. Och han fick såna helt bizarra frågor, kommer jag ihåg, kring detta. Och tydligen är det så att i princip så går den här lagstiftningen ut på att du kan anmäla vem som helst, kan anmäla vem som helst om man känner sig kränkt.
Ja,
typ. Och såvida du inte är heterosexuell och vit.
Mm. Jaja, man. Nej, då kan du inte använda någon. Men nej, och det är väldigt märkligt och det är väldigt tråkigt att Justin Trudeau lyckades klamra sig kvar vid makten. Det var ju val där, om det var i söndags eller när det var. Mycket, mycket tråkigt. Hans parti försvagades rejält, men och så nu måste han då styra tillsammans med något mega vänsterparti, så det kommer att bli ännu värre. Och det är konstigt att inte kanadensarna har begripit detta efter alla märkligheter som händer där. Nej, vi beklagar Kanada.
Men den här Jessica Genev, hon har, grejen med detta var att hon stämde alla de här vaxerskorna. Mm. Det var ju kvinnor då som jobbade med att alltså vaxa folks underliv och ville ha skadestånd för att de inte ville vaxa hennes manliga könsorgan, hans manliga könsorgan. Mm. Men hon hade lite otur, han hade lite otur också, vet jag, när jag läste om detta att jag har tänkt. Därför att det var åtminstone ett par av dem som var av utländsk härkomst. Det var en sikhisk kvinna bland annat som sa att hon kan absolut inte röra vid främmande mäns könsorgan enligt sin tro. Mm. Och sådär, va? Så då hamnade de ju i det läget. Vem står högst här på offerstegen? Liksom.
Ja.
Så att, men det var ju skönt att hen hög i sten, tycker jag. För det är
verkligen, det är en hemskt
crazy grej.
Ja, och det är en hemskt obehaglig människa. Och de här människorna, vi måste ju få bort dem. Alltså, jag menar inte utrota dem, men jag menar att vi inte ska ge dem någon uppmärksamhet. Att ingen, alltså, inte hålla på. Men du vet, i Kanada får man ju inte ens lov att kalla någon för han, om den personen vill bli kallad hon.
Jag vet.
Det är faktiskt
det var ju så där. Jordan Peterson blev känd genom att han opponerade sig mot detta. Du, du höll föredrag på den där lyxkryssningen du var på.
Konferenskryssningen, ja det gjorde jag. Och det har blivit lite försenat eftersom ju SwebTV försvann från YouTube ytterligare en gång. Och sen kom de tillbaka igen. Helt utan förklaring. Ja, så att nu ligger det uppe på YouTube och jag har inte kollat om det har kommit ut på någon tube också, men det bör det väl ha gjort nu. Och det är roligt, det verkar vara populärt, det är över 12 000 nu som har sett det sen när jag kollade.
Som har sett ditt tal?
Som har sett mitt tal, ja.
Hur många var ni som höll tal?
Ja, mitt var ju nummer 10 och jag tror det är 15 som ska ut ungefär.
Mm. Och, det var bland annat?
Och de har också lagt upp Katarina Janouch nu idag.
Och det var Gunnar Sandelins tal från Färjan som gjorde att de rök från YouTube.
Ja, det här torra rabblandet av statistik som ju är Gunnars liksom
paradgrejen,
ja visst. Och nej, men det händer så många konstiga saker och jag tror att de på YouTube, de är nog lite förvirrade. Eller så är det regeringen som ligger på dem och sen får de en massa klagomål och de vet inte vart de ska vända sig. Men så, jag menar, säg det gärna på Nontube istället för att ge YouTube klick. Men.
Precis, och glöm inte också, ska vi säga när vi ändå pratar om Nontube, att vi finns ju där nu med bild. Mm. Alla ni som lyssnar på podden på Spreaker och på Podbean och undrar varför pratar de hela tiden som att vi kan se dem. Mm. Det är för att ni kan se oss nu, ni som vill. Mm. Kanske finns en hel del av er som tycker nej, usch, det vill jag inte. Men om ni vill se oss med bild så gå in på nontube.net, för där finns vi, Palestra Media och SwebTV.
Mm. Ja. Du, ja, och ska vi titta på ett litet klipp från mitt tal där?
Ja, det ska vi göra. Ska du sätta upp det, eller vad säger man?
Ja, nej, men det är nästan början. Jag har i princip bara sagt hej innan jag börjar där. Men det handlar ju om, jag tror att man kan bara se det och komma rakt in i det. För att hela mitt tal går ut på att försöka peppa folk. Att det får vara slut med dessa liksom domedagspredikningar. För att ger vi upp och tänker det är redan kört, ja men då är det kört. Så att jag har tagit på mig att vara den som kommer med lite glada budskap, lite tips om hur vi ska rädda Sverige.
Mm. Här har vi Ingrid ombord på SwebTV-färjan.
Och faktum är att nedmonteringen av det svenska Sverige, det har pågått länge. Men det är först på senare år som de flesta svenskar har förstått hur illa ställt det är. När Mona Sahlin sa i en intervju med P1 Morgon den 17 maj 2001 så här: Svenskarna måste integreras i det nya Sverige. Sverige, det gamla Sverige, kommer inte tillbaka. Då avfärdade de flesta av oss henne som en tokstolla. För på den tiden var ju förändringarna inte så uppenbara som de är nu. Och betydligt obehagligare tyckte jag det var när organisationen Individuell människohjälp 2016 publicerade den här videon som heter Det nya Sverige. Och jag tänkte vi skulle kika på den, den är bara en minut.
Det finns ingen väg tillbaka.
Sverige blir aldrig som det varit.
Europa är i förändring och Sverige behövs som en trygg plats för människor på flykt.
Nu måste vi söka vägar framåt och hitta ett sätt för alla att leva tillsammans.
Det är dags att inse att nya svenskar kommer att ta plats.
Med kultur, språk och vanor.
Och det är dags att se det som en positiv kraft.
Att vara svensk måste få vara mer än hudfärg och födelseort.
Det måste få vara du, jag och alla tillsammans.
Det är inte bara nya svenskar som ska integreras.
Alla behöver integreras, även etablerade svenskar.
Integration handlar om ömsesidighet.
Låt oss skapa en framtid
som bygger på lika delar realitet och framtidstro.
Låt oss bygga ett land
där vi sätter hat och rädsel åt sidan.
Vi har alla det nya landet inom oss.
I våra synsätt, tankar och handlingar.
Det är dags att vi tillsammans formar ett land
som är stolt, inkluderande och hållbart.
Något nytt. Det nya landet.
Har ni sett den förut? Jag kan inte se det här som något annat än ett sätt att skapa ångest och förtvivlan bland gammelsvenskarna. Vi har inte mer rätt till vårt och våra förfäders land än någon annan. Och den som tror att man kan skruva klockan tillbaka kan glömma det. Filmens budskap är att vi svenskar ska glömma vårt Sverige och acceptera att vi snart blir en minoritet i vårt eget land. Och dessutom ska vi glädjas åt det. Filmen framställer dessutom helt felaktigt människor från jordens alla hörn som Sverige älskare. Det enda problemet är att vi svenskar diskriminerar dem och vägrar se dem som svenskar. Ni vet alla att så är inte fallet. Det är faktiskt tvärtom gammelsvenskar som rånas, misshandlas, våldtas och behandlas illa av vissa invandrargrupper. Och vi gör inget annat än knyter näven i fickan. Men nu är det dags. Sluta deppa och sluta se framtiden i svart. I dessa dagar behöver vi positiva budskap, inte bara berättelser om Ragnarök och jordens undergång. Vi inte bara kan, vi ska rädda Sverige. Och jag har några förslag på hur det här ska gå till. 1. Upplysning. 2. Återvandring. 3. Nationalism.
Mycket, mycket bra. Tycker jag. Jag har inte hunnit se hela ditt tal än. Det ska jag göra nu i helgen. Men den här filmen som du spelar upp, den gör mig alldeles rasande. Jag känner hur jag liksom, hur jag nästan tappar den när jag ser den.
Ja.
Alltså dels själva propagandaupplägget, hela sättet den är gjord på, men givetvis framförallt budskapet som precis som du säger handlar om att knäcka de etniska svenskarna.
Det är
och knäcka vår stolthet.
Nåda stöten. Fatta att så här är det. Nu ska vi vara inkululerade.
Ja, det är ju där roligt att en av de som pratar, en av speakerrösterna, låter precis som Kent Ekeroth. Men ja, ja. Jag sa att det är inte Kent. Men alltså, tänk dig denna film om något annat land i världen. Det går inte.
Nej.
Det går inte att föreställa sig. Tänk dig detta om Kina eller jag inte vet jag, USA,
ja,
Brasilien
eller något afrikanskt land och att det liksom, den koloniserande makten skickade ut en sån här film om det hade funnits film på den tiden.
Ja, ja just det.
Det här är det nya Kongo. Så här, nu ska ni integreras. Det här är det nya landet. Nej, det är fullständigt vidrigt. Och jag minns att Konrad och jag pratade om den här och bara kräktes på den när den kom. Men, och när jag då skulle skriva det här så liksom kom jag ihåg den och tänkte, den ska jag visa för folk. För den visar exakt hur de försöker ta stoltheten ifrån oss.
Det låter som att din publik liksom stönar, eller du vet, alltså att de gör ett ojande ljud, alltså sådär, de mår fysiskt illa uppenbarligen, ja. Upplevde du det så då också?
Definitivt, och men det som ändå var det liksom positiva jag tog med mig därifrån, det var att väldigt många tyckte att det var ett väldigt peppande tal. Så att även om man blev väldigt ledsen över det här, så är det ändå när man har sett hela talet som är 18 minuter ungefär. Det ser ut som det är 22, jag vet inte vad det är på slutet. Mikael Vilgård springer omkring och gör någonting. Men det är just det att det var peppande. Alltså att folk tycker att det var skönt att höra att det är inte kört. Det finns saker vi kan göra. Och det är väldigt många positiva kommentarer på YouTube också.
Alltså det är så viktigt just det här med peppningen, att vi inte gräver ner oss, och alltså det pratar ju du och jag ofta om, och vi försöker lägga oss vinn om att hitta positiva budskap, så att det inte bara är det här som lite föraktfullt kallas för boomergnället. Det var att allting är kört och nu flyttar jag till Thailand och vi skiter i detta, Sverige är redan i toaletten. Nej, det är inte för sent. Men vi måste göra någonting nu. Det är väl liksom lite det som vårt budskap går ut på.
Absolut, absolut. Så att vill ni bli peppade, så tycker jag att ni ska titta på detta i helgen. Eller idag, när ni vill.
Gör gärna det. Men du, vad har arabiska byggarbetare med detta?
Ja, alltså jag såg ett inslag på Sydnytt, eller vad det heter nu för tiden, de här regionala nyheterna nere. Det är alltså i Helsingborg, så finns det något sånt där byggbranschföretag som säger, det är så svårt att få byggarbetare. Så de kom på den fantastiska idén att göra en värvningsfilm på arabiska. Och så står den här kvinnan som är chef för det här företaget och säger att ja, mångkultur är det mest fantastiska, det är då vi blir starka. Okej, varför skulle just araber vara särskilt bra på byggarbete? Och liksom, kan de inte svenska? Nej, det var så dumt alltihop.
Alltså, ursäkta mig, om jag ska vara lite, nu åker vi väl dit för hets mot folkgrupp kanske, men om man tittar på hur byggnader i arabvärlden är konstruerade, Ingrid, det vet ju du som har varit i Marocko, så tror inte jag att det finns särskilt många personer från den kulturen som har så mycket att tillföra här. Dels är det helt olika sätt att bygga saker på. Alltså, bygga ett hus i Marocko har ju helt andra kriterier än att bygga ett hus i Sverige. Där nere handlar det om att det ska vara så svalt som möjligt. Väggarna behöver inte vara täta och sådana grejer. Här handlar det om liksom att försöka behålla värmen, bla bla bla. Alla sådana saker. Så jag tror att faktiskt och praktiskt har de nog svårt att hitta arabiska byggnadsarbetare som har någonting att tillföra i Sverige.
Ja, det är så dumt alltihop. Men vill ni bli arga, så kan ni se den lilla filmen.
Och din tankekopplingen där var dumma filmer?
Ja, precis.
Eller? Ja, okay.
Att det är liksom inte slut med de här vansinnigheterna.
Jag fattar. Ja. Du, nu kommer vi ju till veckans smash
hit. Ja, men det är det, ni är på vår sida.
Ja, vi brukar prata om veckans klickraket. Och det är det ju. Vi publicerade igår kväll, alltså torsdag kväll. Och det är väldigt många som har läst den här artikeln redan. Av någon anledning så är det ingen annan alternativmedia som tycker att det här är en nyhet.
Jo, Svegot.
Förutom våra före detta kollegor på Svegot, som ju också är indirekt inblandade i grejen. Kan du berätta vad det handlar om?
Jo, men det handlar ju om att de i en podd för några veckor sedan satt och gjorde sig lite lustiga över att Mattias Karlsson, alltså att han har skrivit på Facebook om sin nya kärlek och så med högstadiepoesi. Och så tyckte de att det var fånigt. Och dessutom så noterade de då att hon har brun hud. Hon är, om jag förstått saken rätt, född av en indisk adopterad mamma och en svensk pappa. Alltså hon är ju halvt svensk och halvt indisk rent genetiskt sett. Väldigt vacker tjej. Men då menade de på att ja, men det här är ju typiskt SD liksom. Den öppna svenskheten och så. Och, att, ja. Och så gjorde de sig lite roliga över honom. Och då blev Mattias Karlsson så otroligt kränkt. Så han gick ut och skrev det här Facebook-inlägget som jag tror vi har nämnt redan. Där han kallade dem för efterblivna och allt vad det var. Och så bara mitt i alltihop så slänger han in mig där i en bisats. Att ja, de startade ju Svego tillsammans med Inga Carlqvist. Som gjort sig känd för att stödja vissa former av pedofili. Och jag sa ju det till dig för någon vecka sedan. Att ja, jag vet, jag borde polisanmäla det. Men detta hände ju samtidigt som den här kära unga flickan dog. Så att alltså det har varit så rörigt och ledsamt. Men så har jag gått fundera på det och tänkt, nej, det här är inte okej. Att en riksdagsledamot grovt förtalar. För jag menar att det är grovt förtal, även om inte juridiken skulle komma fram till det. Jag menar att det är ett grovt förtal. Att han grovt förtalar en journalist. Och det är allvarligt så tillvida att han och jag har ju delvis samma publik. Om sådana där fåniga skittidningar som Aktuellt Fokus skriver att Ingrid stödjer liksom pedofiler och så är det ju ingen som är ju ingen av min publik som tror på det. De fattar ju att det är vansinnigt. Men många av de som lyssnar på oss gillar ju Sverigedemokraterna och tycker att Mattias Karlsson är en hyvens kar. Så när han skriver så kanske det finns en massa människor som tror att det är sant.
Ja, och jag vill gärna tuta lite i mitt eget horn och faktiskt säga att det var jag som tjatade lite på dig där och påtalade just de här grejerna. Att Mattias Karlsson är riksdagsledamot, han har jättestor liksom, publik, räckvidd. Mm. Det är samma personer, delvis åtminstone, som är vår publik. Och allt det här som du nämnde nu, va? Därför är det extra allvarligt. Det är naturligtvis alltid allvarligt när någon förtalar en. Men jag menar, du låter ju 99% av allt skit du får bara rinna av. För det hade, vi hade ju inte kunnat göra någonting annat än att hålla på och anmäla folk annars. Så det går ju inte. Men just i det här fallet så kändes det dels så själva anklagelsen, just det här att man blir anklagad för att vara pedofilvän. Mm. Så toxisk, alltså det är en sak när folk säger att du är nazist och du är rasist och så, det är ingen, precis som du säger, vem bryr sig och det är så utslitet och det är liksom yes. Men det här kanske är någon som tror på det och som tror att du vill att barn ska bli sexuellt utnyttjade.
Ja, det är fruktansvärt.
Och jag menar bara det att liksom anklaga någon för att vara kriminell eller
uppmuntra till kriminalitet.
Ja, nej, det var så mycket i detta som jag bara, och sen är det hans dryga stil också som jag reagerade på. Jag hade en lång diskussion med min man igår om detta. Han är ju hängiven SD-are och var väldigt kluven till hela historien. Å ena sidan så tycker han väldigt mycket om dig och tycker att självklart Ingrid ska inte behöva stå ut med det här, men å andra sidan det är dåligt för SD, liksom, det är dålig optik för SD. Men tycker det är bra optik för SD att Mattias Karlsson får hålla på så här då? Är SD betjänt av det eller? Alltså är det inte bättre att rensa ut såna här? Han har ju själv rensat ut alla som han tycker är misshagliga.
Ja.
När ska någon ta tag i honom och hans beteende?
Ja.
Ja, men min man var väldigt, som jag märker att många SD-are är, å ena sidan så gillar de dig och de har ju naturligtvis någon känsla för vad som är rätt och fel. Å andra sidan så är de så vana att bli attackerade från alla håll och kanter så att de liksom känner att vi måste hålla ihop till varje pris. Även om det är någon som gör någonting orimligt så ska vi hålla ihop utåt liksom.
Ja, och det stör ju otroligt min känsla för rättvisa och anständighet. Alltså, jag menar att så kan man inte, och det är ju därför jag ofta kommer på kant med vissa människor, därför att jag håller på mina principer. Jag tycker inte att ändamålen helgar medlen. Och med tanke på att just Mattias Karlsson är den som har drivit Sverigedemokraterna i denna riktning, där de kastar ut vem, alltså folk till höger och till vänster, som faktiskt många gånger påpekar fel. Alltså fel inom organisationen. Folk som beter sig maktfullkomligt eller till och med fifflar med pengar och sånt. Då är det de som åker ut. Alltså visselblåsarna åker ur. Och alltså jag står inte ut med det alltså.
Det är lite nedslående med detta har varit att se en del kommentarer på Facebook där folk tycker att, för jag som vanligt så har jag lagt i massa Facebookgrupper så att den ska få lite spridning och sådär. Och där är ju en hel del människor, SD-sympatisörer, som tycker att, men även om Mattias var dum så borde du ha hållit truten, Ingrid, ungefär. Mm. Och det är många som har hängt upp sig på att, för att du berättar, det är jag som har skrivit artikeln, jag har intervjuat dig, jag försökte få en kommentar av SD, jag fick aldrig det, så ja. Och där berättar du att det finns en personlig konflikt mellan dig och Mattias Karlsson i grunden. Och då är det många som tycker att, ja, men det här är personligt tjafs mellan Ingrid och Mattias. Men det är det ju inte när han tar det offentligt.
Nej, visst. Jag menar, jag tror inte jag har berättat den historien tidigare. Därför att det har inte varit...
Ska du dra
det? Ja, nej, men det handlar ju om att när jag skulle bli chefredaktör för Samtiden, som jag sen aldrig blev, så var jag på någon middag med några högt uppsatta SD-människor, bland annat Mattias Karlsson. Och då satt han och skröt om att han skulle föreslå, och han hade kommit på att nu skulle vi föreslå, eller Sverigedemokraterna skulle föreslå, en svensk Megans Law, som betyder att de som har blivit dömda för sexbrott mot barn ska finnas i ett särskilt register så att man får veta när en sån person flyttar till ens bostadsområde. Och då så blev jag helt chockerad när han liksom berättade, så sa jag, men alltså, kan du verkligen, alltså, vill du verkligen ta den risken att människor blir lynchade? Och är du dessutom medveten om att det är väldigt många som är felaktigt dömda för detta? Och det visste jag ju, eftersom det var jag som hade skrivit om nästan alla de här fallen. Och han blev då, det som jag säger liksom till dig där, att det är som att någon har tagit en godispåse ifrån honom. För det här skulle de köra stort i nästa valkampanj. Men som jag har noterat, så mig vetligt har de aldrig lagt fram ett sånt förslag. Så det är möjligt att han faktiskt insåg att det jag sa var rimligt och att det inte var något väldigt populärt och bra förslag. Men jag tror att han är den typen som han kan inte med och har blivit tillrättavisad av någon. Nej. Kanske framförallt inte av en kvinna, vad vet jag.
Tanken slog mig också, att för det var andra människor som hörde den här diskussionen, antar jag. Och han kunde inte med just det att du satte honom på plats, men du förstår vad jag menar, tillrättavisade honom. Han kunde inte med det, och han har aldrig förlåtit dig sen dess.
Nej,
över det. Och jag har fått väldigt svårt för Mattias Karlsson i samband med den här affären. Jag har aldrig tyckt att liksom, han verkar jättetrevlig, men nu bara känner jag att, vad är han för människa? Därför att, inte nog med hur han attackerar dig, han beter sig som en mobbare. Jag var själv mobbad hela min grundskoletid, så jag vet, jag känner igen mobbare, hur de är, hur de beter sig, hur de för sig, och han är en mobbare. Han ger sig bara på sådana som är svagare, som han tror att han kan sparka i röven, om du ursäktar mitt språk, liksom, utan att få stryk tillbaks. Han skulle aldrig ge sig på någon som är starkare. Och han visar så att han försöker plocka poäng genom att sätta sig på de som är svagare. Ett exempel på detta är hans inlägg, det här Facebook-inlägget där han anklagar dig för att vara pedofilben. Han toppar det med då att nazister är dumma i huvudet, de är, och så är det då en bild på en förståndshandikappad kille, vad heter det? Jag är en person med intellektuell funktionsnedsättning, som det heter numera. Och så gör alla i den här tråden sig jättelustiga över den här personen.
Ja, det är så de ser ut, de jävla nassarna, helt jävla efterblivna. Ja, det är riktigt vidrigt.
Menar de att alla efterblivna, höll jag på att säga, får man inte säga, men alltså alla intellektuellt funktionsnedsatta är nazister, eller menar de att alla nazister är inte, alltså, jag fattar inte resonemanget, men jag tycker bara att det är jävligt obehagligt, om du ursäktar mitt språkbruk, väldigt obehagligt, och det är mobbmentalitet.
Ja, jag håller helt med dig, men Mattias Karlsson, tror du verkligen att han tror att jag är svagare än vad han är?
Det tror jag. I liksom makthänseende. Jag tror att han vet att du hade tagit honom vilken dag som helst i en debatt, till exempel. Det tror jag han är, och det är just det som stör honom, givetvis. Men
han tror då att han från sin upphöjda position som riksdagsledamot och gruppledare
kan, Sverige,
kan han säga, han kan ljuga och förtala mig utan att det på något sätt slår tillbaka mot honom själv.
Det tror han. Mm. Annars hade han aldrig gjort det. Men han inte räknade iskallt med att han skulle komma undan med det. Mm. Och som sagt, det var väldigt synd att vi inte fick någon kommentar från SD. För jag ringde ju till deras presstjänst och ville bland annat veta om partiet tycker att det är okej att deras företrädare ger sig på journalister på det här sättet. Mm. För att förutom det här rent personliga och att man inte säger så om andra människor, så handlar det om en riksdagsledamot som har gett sig på en journalist. Alltså, liksom ponera att Jonas Sjöstedt hade attackerat Mats Knutsson på detta sätt.
Ja, ja, visst, visst. Nej, det hade ju blivit ramaskri.
Och det kan inte gälla speciella regler för Ingrid Carlqvist.
Nej.
Än en gång, va? Principer är viktiga för Sara.
Ja, och nu vet vi ju inte hur det går. Jag har ringt polisen och det visar sig att det här ärendet har hamnat på något som heter särskilda utredningar. Som påstås vara en del av polisen fast som är helt oberoende av den vanliga polisen. Det kan man ju tro eller inte tro på. Men det är alltså där det är... heter det, misstankar mot poliser, åklagare, domare och riksdagsledamöter. Det hamnar hos dem. Så att vi får väl se, jag har inga jätteförhoppningar, men jag hoppas ändå att de kan säga att det här är en principiellt viktig fråga. Så vi får se hur det går.
Ja, håll tummarna hörni, för att det här det finns också en liten öppning, va, för att driva det här
civilrättsligt. Ja. Och det återkommer jag till när det, om det blir aktuellt.
Bra! Never surrender, Ingrid.
Nej.
Du, plastpåsepajasarna kommer vi ju till nu. Dagens bild. Och det här med plastpåseskatten har jag märkt på sociala medier senaste veckan. Är någonting som verkligen driver folk helt loco. Mm. Alltså, folk skriver spaltmil om att jag ska köpa 6 kilo potatis och lägga upp på bandet och löst. Och, du vet, ja. Alltså, det är en sån... sån här anarko-tyrannisk grej som folk retar ihjäl.
Ja, och för en gångs skull så tror jag att nästan alla svenskar har förstått att detta har ingenting med miljön att göra. Utan det här är helt och hållet ett sätt för regeringen att få in mer pengar till skattkistan. För de tror att svenskarna går omkring och har sån klimatångest och är så förtvivlade över plast i haven och så. Fast jag tror att de flesta svenskar har nu förstått att det här med plast i havet, det är inte svensk plast. Svenskar kastar inte ut plastpåsar i haven och sjöarna och vattendragen, utan vi bränner vår plast och därmed är den inget problem. Och dessutom har ju många nu förstått att det här med tygpåsar är ännu mer skadligt för miljön.
Du till och med bojkottar ju plaståtervinningen därför att du har upptäckt att man säljer den här plasten till fattiga länder som sen bara dumpar i havet.
Ja, precis. Så att det sämsta man kan göra för miljön är att återvinna plast. Dock tror jag brukar faktiskt sortera hårdplast därför att den tror jag faktiskt återvinns i Sverige.
Mm. Ja, okej. Okay. Ja, det kan hända. Jag är så totalt tvångsmässig vad det gäller mitt sopsorterande så jag måste få lov att fortsätta med det. Det är lite skillnad också, eftersom jag bor i hus så kan ju sophämtarna se hur vi sorterar. Alltså jag tror att hade vi slutat sortera plast så hade vi kanske fått en arg lapp från kommunen eller någonting.
Ja.
Jag vet
fullt
inte.
Men
alltså det är så idiotiskt. Det är anarko-tyranniskt och det handlar bara om att mjölka ut mer pengar från stackars hårt arbetande människor som redan betalar hur mycket som helst för alla dumheter. Mm.
Och därför så hoppas jag då sannoliken, alltså nu kommer ju den här lagen att gå igenom. Och då hoppas jag att svenskarna slutar att köpa plastpåsar. Så att det inte blir en krona till staten. Kan de sitta där med sina 3 kronor i skatt per plastpåse?
Mm. Mm. Ja, alltså jag är helt, precis som du sa innan så vet jag om att Rebecka Uvell som är eller inte är vår vän, hon redde ut det för jättelänge sedan, säkert 1 år sedan drygt, att det här med tygpåsar är bara bullshit. Det är mycket mer miljövänligt med plastpåsar, så jag skulle fram till detta aldrig fått för mig att använda en tygpåse, men det ska jag göra.
Ja.
Jag tänker inte köpa en plastpåse, jag tänker inte gynna de här vansinnighet.
Nej.
Och du har sett det, Ingrid, att även de här små påsarna, du vet, som man stoppar liksom, ja, potatis och grönsaker och sånt i, att de ska kosta 30 öre.
Ja, och det är därför folk har liksom olika förslag på sådana här uppror. Det var någon jag såg som hade skrivit att jag tänker blanda all frukt i samma påse. Och så får liksom kassörskan få ett utbrott, men jag tänker bara betala för en påse i så fall. Och sen då de som du sa, jag lägger upp alla potatisarna löst på bandet. Alltså, och jag tror att det är jätteroligt, jag stödjer. Det är liksom en fortsättning på förra temat med civil olydnad. För det är det, för vi ska inte låta staten pungslå oss på det här sättet. Utan det får vara slut. Slut med plastpåsar.
Mm.
Eller man kan till och med göra som pensionärerna och köpa en Dramaten.
Ja, precis. Det vet ni alla vad det är i Dramaten. Det är en liten sån här väska med hjul på. Mm. Som ser ut som en flightväska fast lite liksom, ja, mer pensionsbetonad.
Mm. Och så namnet är ju då Dramaten. Dramaten. Ja. Det är jätteroligt.
Ja, det är jätteroligt. Köp en Dramaten, hörni. Det ska min själ göra.
Ja.
För jag tänker inte stödja de här dumheterna. Och dessutom så driver de mig till vansinne att det är typiskt en miljöpartistisk grej som de har drivit igenom ju.
Ja.
Fast nästan ingen röstar på dem.
Nej, visst.
Så får de så här jättemycket inflytande.
Och det är också det liksom att som samtiden skriver i någon kommentar och så här: det finns ingenting som är viktigare i Sverige idag än att lösa problemet med plastpåsarna. Regeringen har lämnat en ny skattelag om plastpåsar till lagrådet för yttrande. Det här går alltså fortare än att komma till rätta med gängkriminalitet. Det är prioriterat med plastpåsar. Och det gör att ni kan släppa alla tankar på att ha någonting med miljön att göra. Det är för att det ger pengar in till statens kassa. Det är bara det handlar om.
Mm. Precis, som så mycket annat. Hur kan vi pungslå alla hårt arbetande människor så att utsugande parasiter kan få ännu mer? Mm. Det är det handlar om.
Exakt det handlar om.
Om man ska formulera sig väldigt hårt, och det tänker jag göra idag. Men det är ju trots allt en jäkla stor ljusning, tycker jag, att det verkar inte gå så bra för Socialdemokraterna. Det här bedrägeriet som de håller på med, nej... Verkar inte löna sig för dem.
Nej, jag tror att de har kommit till vägs ände med det. Men de kan inte göra, de har i alla fall ingen annan taktik. Det är därför de bara fortsätter med det här. Nu märker de att folk skiter i vad de kallar SD för. Så nu ger de sig på Moderaterna och Kristdemokraterna. Vill de verkligen samarbeta med nazianstrukna rasister?
Och de har inte ens fattat, alltså... Det roligaste och mest tydliga exemplet på det här, den här strategin, det är ju Anders Lindberg på Aftonbladet, ledarsidan. Han kör på alltså med sitt nazister hit och dit och 30-talet och bland annat. Han har inte fattat liksom att tiden har helt sprungit ifrån det, och folk bara garvar när de ser det.
Ja, men alltså, han är väl en av alla de som, han umgås väl bara med folk som tycker som han. Så att han kanske inte ens läser vad folk skriver till honom på Twitter och på mejl. Så bara utgår han ifrån att det är hemska rassenassar.
Alltså, Johan Westerholm gav en väldigt intressant intervju med Nyheter idag. Häromdagen, som vi har sista i listan, Ingrid, om du vill plocka upp den länken. Där han pratade lite grann om, Johan Westerholm är ju gammal sosse. Jag vet inte om han fortfarande är partimedlem.
Nej, det tror jag inte han är. Men han kallar sig väl klassisk socialdemokrat eller någonting sånt.
Hans mor, Barbro Westerholm, är ju liberal riksdagspolitiker, va? Och legendarisk för att hon avkriminaliserade homosexualitet i Sverige. Eller hon pushade för det. Ja. Det var en liten utvikning. Men Johan Westerholm säger en massa intressanta saker om det här som har hänt nu. Nämligen att nu är S och SD lika stora bland LOs medlemmar. Och det har kommit andra mätningar om detta tidigare, som du och jag har diskuterat. Mm. Men nu var det SIFO denna gången, och därför blir det så här jättestort, för det så anses vara så vederhäftigt. Och då pratar Johan Westerholm med Nyheter idag om lite vad kan det här bero på och bla bla bla. Och han konstaterade uppenbart att det beror ju helt enkelt på att SD är mer lyhörda för LO-medlemmarnas problem.
Mm.
Medan S är totalt tondöva för det. Men han, och han säger också, vad jag kommer att tänka på det, att han får frågan, vad är det som händer inom LO och S just nu? Precis det jag varnade för 10 år sedan till Anders Lindberg. Varken S eller LOs ledning har mött LOs medlemmar. Man har inte lyssnat på deras frågor eller krav. Därför är det en rörelse av kvinnor som nu lämnar LO av särskild betydelse, säger Westholm. Och han berättar då innan det att han redan 2011 sa till Anders Lindgren, eller Lindberg, att det här med brun smetandet, det verkar inte funka, eller det kommer inte funka. Folk kommer inte att köpa det, utan vi socialdemokraterna måste satsa på sakpolitik. Nej, 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 sa Anders Lindberg. Det är det här, jag vet vad jag gör. Mm. Och han tror fortfarande, alltså 8 år senare, att den här totalt misslyckade strategin ska fungera.
Ja.
Det är helt fantastiskt hur man kan vara så totalt bortkopplad från verkligheten.
Bagdad Bob.
Ja, men bara och det som är,
ja, och det som är väldigt intressant med den här nya mätningen, det är ju just det här att kvinnorna, LO-kvinnorna, de även där är nu alltså Sverigedemokraterna populärare än socialdemokraterna. Och vi har ju då länge sagt att vad är det med kvinnorna, och vi får ta rösträtten ifrån kvinnorna och så. Och vi har ju fortfarande kvinnoproblem, definitivt. Jag ska komma till det alldeles strax. Men just LO-kvinnorna, det är ett sundhetstecken att de som faktiskt är ute i verkligheten, som jobbar som undersköterskor, som kommunalanställda, du vet, överallt ute i verkligheten och möter dessa problem, att de nu säger nej, jag tänker inte rösta på sossarna längre.
Nej. Trots att man nästan är tvingad att göra det, höll jag på att säga, som LO-medlem. Eller man är ju utsatt för en propaganda utan like. Det vet ju jag som har varit medlem i Kommunal. Mm. Alltså hur sossarna styr och ställer i det fackförbundet, och hur de bara liksom fullständigt översvämmar medlemmarna med propaganda. Men det intressanta med den här, egentligen det mest intressanta med den här Westerholm-intervjun, det är att han säger att redan inför valet 2018 så var SD större än S bland LO-medlemmarna. Men sen tappade man kvinnorna, därför att i 11:e timmen så grävde S fram abortfrågan. Som SD inte ens riktigt hade klart för sig att de fortfarande hade i partiprogrammet. Och då, pang, tappade man kvinnorna. För att, som Johan Westerholm konstaterar, det är alltså död mans hand att överhuvudtaget ta i den frågan i Sverige. Det går inte. Alla som har försökt har blivit straffade, säger han.
Ja, och det ligger mycket i det. Och samtidigt så är det en av de saker som gör mig så beklämd med Sverigedemokraterna. För varför har de haft sänkning av abortgränsen på sin agenda? Varför har de pratat om samvetsfrihet för barnmorskor? Därför att de förstår att det är någonting fruktansvärt att foster aborteras till höger och vänster. Att det finns kvinnor som gör 10 aborter och att man kan abortera fram till vecka 18, och att barnmorskor som blir barnmorskor för att hjälpa barn till världen ska tvingas abortera. Detta är ju djupt moraliska frågor, men nu, nej, nu skippar vi det. Alltså Jimmie Åkesson säger någonting så här, någon intervju som jag såg där han sa att ja, det här med den här veckogränsen, det är helt meningslös diskussion, därför att aborterna skulle inte minska i Sverige om man sänkte från 18 veckan till 12 veckan. Och det är möjligt att det bara är en sån liten procent som ligger på de här 6 veckorna. Men jag menar att det har en moralisk fråga. Alltså, ska det vara på det viset? Så att, ja, jag förstår att, du vet, ja, det ska de aldrig mer kunna attackera oss för nu måste vi rädda Sverige. Men å andra sidan, det är ju så, vad är det som skiljer SD från sjuklövern om de tar bort alla sina viktiga frågor?
Nej, jag hör dig, Ingrid, men och jag tänker så här, om detta är, du vet, dealbreakern, är det då värt att sänka hela Sverige i Östersjön över denna enda fråga? Om den nu är så viktig som Johan Westerholm säger, och jag tror det ligger någonting i det, för kolla också vad som hände med KD, med Adaktusson-gate, du vet. Ja. Det hade också, men så, det var att de röstade konstigt i det här, eller de röstade inte så som väljarna ville i det här med anhöriginvandring. Men det var också det som gjorde att deras ras började när det här kom upp på tapeten med hur Adaktusson hade röstat i abortfrågor i EU.
Ja, jag vet. Det... Ja, och jag kan också förstå den pragmatiska inställningen, Maria. Och det här att, är det inte bättre att vi räddar Sverige så kan vi väl diskutera aborterna sen. Å andra sidan är jag rädd för att det som har blivit bland Sveriges värsta problem, det här att det finns frågor som inte får diskuteras, framför allt sånt som rör så kallat kvinnors rättigheter. Jag menar ju att män också har rättigheter till sina kommande barn och tycker det är fullständigt vedervärdigt att en kvinna kan döda ett barn bara för att hon känner för det.
Ja, men jag tänker att om just denna frågan är så unik som Westerholm säger, är det ändå inte värt att lägga den åt sidan om det innebär att man kan komma någon vart med det andra, alltså hela landet är på väg att implodera, måste vi ta den diskussionen om vecka 12 eller vecka 18 nu, om det, sen kan jag tycka att visst är det vansinnigt att vi inte kan ha en diskussion om detta och precis som du säger, om det nu är en sån liten procent det ändå handlar om, vad har det då för betydelse, övriga EU-länder har vecka 12 och så vidare. Du vet, är det så att man har gjort bedömningen att detta är så toxiskt bland svenska kvinnor så att vi kan inte, det kan sänka hela partiet, det, du vet, alltså, och sabotera hela debatten, då kan jag känna att då kan jag gå med på att man lägger det åt sidan för tillfället. Sen tycker inte jag vi ska ha abort till vecka 18 i Sverige, fri abort till vecka 18. Jag tycker inte det, absolut inte. Och det är definitivt en fråga som man borde kunna diskutera och allt det här. Men det intressanta är ju också, Ingrid, varför är svenska kvinnor så totalt rabiata vad det gäller detta? Vad beror det på?
Ja, men det är ju decenniers hjärntvätt, att det är liksom en frihetsfråga för kvinnor, att de har blivit det viktigaste i ditt liv, det är att satsa på utbildning och karriär, och det där med barn, det är nej uff och fy, och det viktigaste för dig är att du kan alltid ta bort fostran om du skulle råka bli gravid, och detta har tyvärr gjort unga kvinnor totalt hjärntvättade. Alltså de ser det som att, du vet, det blir tillbaka till spisen och inlåsning om man rör en millimeter i den här lagstiftningen. Eller det kan till och med vara så att de har blivit så övertygade om att de står över alla andra, att det är kvinnors rättigheter att gå före allting annat. Om en kvinna vill avsluta, jag menar, se på amerikanska kvinnor som kan avsluta det ena fram till födselögonblicket i vissa stater.
Ja, och jag tror också att det kan finnas en sån här, det börjar med en knappnål, slutar som med en silverskål mentalitet, va? Att börjar man tafsa på aborträtten så slutar det med att man totalförbjuder den. Mm. För att i de här kvinnornas värld så springer det runt en massa människor och vill totalförbjuda abort i Sverige. Ja, mig veterligt så är procentandelen av svenskar som vill totalförbjuda abort försvinnande lite.
Ja, alltså. Visst. Det finns ju något som heter Kristna Värdepartiet och de vill väl totalförbjuda det. Men ja. Du vet, det är ju inte länge sedan vi hade någon kollega, väninna, som var jätteupprörd för att jag tänkte rösta på KD, bland annat för att de hade ju inskrivit i sitt program att förbjuda abort, och så vad snackar de om? Det hade de möjligtvis för 25 år sedan, men du vet, alltså folk har sådana föreställningar och fördomar om vad partierna står för, att de tar inte ens reda på saker.
Nej, jag ska bara läsa upp här sista frågan han får, Westerholm. Det är, SD är på väg att ändra sig om abortlagstiftningen och lägger sig i linje med övriga partier. Vad har det för betydelse? Och då svarar han, det är helt avgörande om du ska upplevas som inkluderande och uppfattas som ett statsbärande parti. Svensk abortlagstiftning är att uppfattas som Moses stentavlor. Alla som har rört den har det gått åt helvete för. Det är en väldigt intressant observation. Vi kan alltså inte ens ha en diskussion kring den här svenska lagen som står ut jättemycket jämfört med andra EU-länder. Okej, intressant.
Ja, men visst, om vi nu säger att det är så, det är som Moses stentavlor och vi måste rädda landet först och sen kan vi diskutera. Men vad har då samvetsfriheten med detta att göra? Varför måste den också strykas då? Det ger ju mig signalen att nu ska vi vara för abort, gärna fler aborter om året och tvinga barnmorskorna. Fortsätt med det. Det är väldigt...
Ja, det finns något knepigt där. Jag kan inte heller se ett problem med att de barnmorskorna som inte vill utföra aborter slipper göra det. För det finns ju många andra som kan tänka sig att göra det. Jag kan inte säga att det skulle vara ett problem.
Nej, det är det ju inte. Utan det är bara elakhet. Du ska göra. Vi har rätt till abort och du ska inte komma här och säga att du har problem med det. För då kanske jag får dåligt samvete och det vill jag min sann inte ha. Jag har rätt att döda mitt foster.
Mm. Ja, det finns tyvärr en lite så här orimlighet i svensk mentalitet som handlar om att alla ska ha det lika dåligt, om du förstår vad jag menar. Alla ska lida lika mycket, eller du vet, en missunnsamhet är det nog. Det är det jag är ute efter.
Ja.
Du ska minsann inte slippa undan någonting du tycker är obehagligt, för jag har många obehagliga arbetsuppgifter på mitt jobb som jag måste göra, du vet.
Och det intressanta är ju att journalister har en sån här samvetsklausul.
Ja, just det. Vi behöver inte utföra förnedrande uppdrag.
Nej, just det. Nej. Och jag menar, alltså, förnedrande uppdrag skulle ju kunna vara för en journalist att, ja, det kan vara så typ att man ska intervjua någon som man, där man märker att det egentligen är reklam det handlar om. Jag kommer ihåg att jag vägrade att åka ner på Malmö central när det var en frisörsalong som hade öppnats där. Och då tyckte den dåvarande nyhetschefen att det var en grej. Varför är det en grej att det öppnas en frisörsalong? Ja, men det har man väl aldrig hört om en frisörsalong på en centralstation? Nej, men och? Men,
ja,
det är ju ingenting i jämförelse med att en barnmorska som vill skapa liv, hjälpa till att ska behöva döda foster. Men vi, det är ingen som problematiserar journalisternas samvetsfrihet.
Ja, det är märkligt. Vi hade nog kunnat fortsätta denna diskussionen i en timme till, tror jag. För det är väldigt mycket som är konstigt med det här, alltså kring abort och inställning till det i just Sverige. Mm. Den är väldigt, väldigt extrem och den har, tror jag, med svenska kvinnors självbild att göra på något sätt. Och deras bild av hur är en självständig kvinna och du vet, kvinnors rättigheter och sådana grejer. Och de ska tydligen vara så, alltså, orimligt vidsträckta.
Ja, visst. Men du, jag hör att du vill avsluta nu, men jag vill ändå säga någonting om det här med de unga kvinnorna. För att nu verkar det som att... LO-kvinnorna, de har fattat grejen. De vill rädda Sverige. Men unga svenskar blir allt mer vänsterextrema. Alltså det blir värre och värre för varje opinionsmätning. De hejar på Vänsterpartiet och Centerpartiet. De skulle liksom få, Centerpartiet skulle få 17,2% bland unga kvinnor 18-29 år. Och bara 6,5% stöder då SD.
Det var ju det Gustav Kasselstrand sa när vi intervjuade honom.
Mm, just det.
För jag var så här, ja, men unga människor stöttar av er i mångt och mycket. Och så var han så här, nej, så enkelt är det tyvärr inte. Vi har å ena sidan de unga killarna som står där och skriker exakt och hejar på oss. Mm. Och så har vi de unga tjejerna som står där och kastar saker på oss och hatar oss.
Ja.
Och då minns jag att jag sa, oj, hur ska det gå med fortplantningen där? Men de kanske kan ha sån angry sex, jag vet inte.
Ja, nej, jag vet inte. Eller så väljer de araber, kvinnorna.
Mm. Du är inte den första som sa att det kanske är lösningen, kan jag säga.
Men jag vill bara säga att sossarna har ju lite av en plan nu. Jag har pratat med fåglarna.
Ja,
och det var som jag nämnde innan att nu försöker de gå ut med det här. Vill verkligen KD och Moderaterna samarbeta med nazister? Och de fick ju partivoven Aftonbladet att intervjua Stefan Löfven igår. Där han just fick säga sådana här saker utan att få några frågor om det naturligtvis. Men de har en mycket mer sinister plan än så, Maria.
Jaså.
De kommer att försöka, och kom nu ihåg när ni hörde detta först. Några högt uppsatta sossar kommer att hoppa av för att gå med i SD. Vilket SD inte kommer att kunna låta bli oss. Åh, kolla många Johansson kommer... Inte just han, men du vet någon. Ändå högt uppsatt. De kommer ju inte att fatta att det här egentligen är en fälla. För att de...
Entrism.
Exakt. De kommer att låtsas gå över till SD. Ja, de kommer ju att göra det. Men i själva verket så är det sossarnas ärenden de går. Den nu. Den måste man säga att det var ändå lite listigt.
Ja, det är därför jag tvivlar på att det är sant. För jag har inte hört någonting listigt från sossehåll på 30 år. Så att, men ja, den som lever får se så, om dina fåglar har
ja, rätt. Ja, visst. Och jag menar, ser ni nu inom några månader eller så att en eller två sossar hoppar över till SD så kom ihåg vad ni hörde det.
Ja. Vi får se. Hörrni, nu vill jag önska alla en jättetrevlig helg. Läs min artikel om Ingrid och Mattias Karlsson och skänk oss gärna en slant om ni har någonting över så att vi kan fortsätta med vårt opinionsarbete.
Ja, och se gärna mitt föredrag också så att ni blir lite peppade och förstår hur vi ska kunna rädda Sverige. Och låt ingen säga till er att det inte går, för det gör det visst det.
Helt riktigt. Ja. Never surrender.
Trevlig helg. Puss och kram.